Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3, Sveriges Radio.
God morgon. Ja, god morgon. Har vi det än? Det vet jag inte riktigt. Man har inte riktigt hunnit känna efter. Men det känns som att det barkar åt det hållet i alla fall.
Pappi är tillbaks.
Pappi är
och då menar jag inte på ett daddy sätt.
Nej, inte...
Säkert för någon, men inte för mig.
Är det inte Santanas sätt heller?
Pappi Santana.
Heter den inte så?
Möjligt.
Möjligt, mycket möjligt.
Mycket möjligt.
Det är inte bara jag som är här, utan det är ju Linnea Wikblad i vanlig ordning och också Agnes Kohn. Mm.
Du kommer ihåg namnet.
Såg du inte att han läste innan till i chatten?
Ah, nej.
Jag skojar.
Men Agnes Kohn. Ah. Det är klart att man kommer ihåg det. Mm. Det är ju ett ikoniskt namn.
No.
She's an icon, she's a legend.
Ja, she's Agnes icon. Nu, nog om detta. Det är dags för Petra Nyheter. Dundrar igång det, varsågod.
Tack. Kung Charles och drottning Camilla åker till USA som planerat idag trots skjutningen på journalistmiddagen. Det meddelar Buckingham Palace. I Storbritannien har det snackats om säkerheten känns tillräcklig, men enligt BBC kommer de bara göra några små ändringar i kungens schema med hänsyn till säkerhetssituationen.
Kommer du berätta mer om det där?
Om skjutningen?
Ja.
Ja, det stämmer.
För jag vet inte så mycket som jag borde veta.
Nej.
Med tanke på mitt jobb.
Ja, men då hjälper Trumps jag till.
Situation, grejen.
Skjutning.
Bara generellt.
Generellt. Jag vågar inte ens säga vilken.
Nej.
Miljö den här skjutningen ens. Nej. För att jag vet så lite.
Det är väl jättebra om du tar lite mer i det. Under morgonen då.
För jag är inte som, alltså så här, du som lyssnar behöver inte känna någon skam.
Nej.
Men att vara morgonprogramledare och komma på måndagen och inte riktigt ha koll på vad det där är.
Skam. Mm.
Pinsamt.
Men det gör mitt jobb mycket lättare.
Så är det.
Tycker jag.
Så jag kommer lyssna idel öra.
Om jag skäms och dina vägnar, kan du då skämmas och mina vägnar?
För du vet inte heller.
Nej, men jag vill inte prata om det.
Nej.
Nej, hur mycket jag kan och inte kan om det.
Vi har Agnes.
Och ska vi skämmas åt varandras vägnar? Varandras vägnar.
Vi skäms åt varandra.
Nej, å.
Ja, jag vet.
Inte ö.
Du var så nära. Du var nära att säga att vi skäms åt varandras vägnar. Och det hade bara varit en underbar...
Men bara du och jag skäms.
Ja.
Men vi behöver inte skämmas för oss själva, utan
å varandras vägnar.
Å varandras vägnar.
P3. Sveriges Radio.
Jag undrar vad mekanismen eller mekaniken som du skulle säga är bakom det beteendet.
Vilket beteende?
Att du har ganska bra koll på just den här det. Skjutningen.
Mm.
Men att du liksom låtsas också vara
många
uninformed. För, alltså så här, bara, varför, nu under låten så var du som berättade för mig typ. Vad det var som hade hänt.
Allting typ, från början till slut. Vissa klipper från olika vinklar.
Ja. Exakt.
Men det är ju för, alltså så här, många gånger så är det för att jag tycker alltså det finns ett humoristiskt grepp som är mer intressant än att bara så här, nej men det är så här och så här och så här. Och så här och så här.
Det här är personlig kritik mot mig, för det där är exakt jag. Så här ligger det till, David. Visste du inte att? Nej, det uttalas på det här viset och är etymologiskt franskt.
Alltså. Och jag sitter med all information och bara... Kan det inte vara kul om någon pruttar nu?
Mörda mig!
Kan inte någon mörda mig också? Kan inte någon mörda oss?
Vackert, men jag upplevde inte exakt. Du gör det ju för det humoristiska greppet. Du gör det ju
alltså
inte
många
för
gånger, jag vill inte säga att det alltid
nej,
är så.
Nej, nej, nej. Men alltså när du gör det så gör du det för the comedy of it. Men du gör det liksom inte för att så stötta mig. Alltså drivkraften är inte så här, Linnea får inte stå själv och se dum ut.
Det har skett också.
Jasså.
Det har funnits sådana tillfällen.
Kan inte det har det. Gärna,
just det. Men ja, nej, det finns många olika. Ja, bla, det finns bla, olika bla. Mekaniker bakom det där.
Så är det.
Så är det.
Här är det någon som kommer i en ny våroutfit.
Ja, eller en gammal som inte användes när den köpte.
Aha.
Ja.
För jag tycker det är lite
risky. Jo, det här tror jag köpte till Petri Guld.
Aha.
För två år
för sedan. Annars tänkte jag att det var ett ballsy move att komma med liksom två nya plagg.
Ja,
förstår
okay,
du? Att man liksom har en, man har en underskjorta som är ny och en liksom vårjacka om man är så hej.
Men, för nu är vi ju i den här vi är ju i den här perioden nu där absolut ingen i hela världen vet hur man klär sig överhuvudtaget. För det finns ju folk som går så här, ja men det är tanga bara idag va?
Ja.
Och sen säger de så här, visst är det skoteroverall idag? Och sen så går de tillsammans på stan typ.
Jag sa det till Assad förra veckan. Jag äger två typer av jackor. Den ena, skapt för André-expeditionen.
Ja.
Den andra, ett skynke av spets.
Ja, ja,
det är
ja,
de två typer av jackor jag har.
Nej,
idag har jag alltså min killes jacka.
Du har hans jacka på. Ja. Vad har hans för jacka på sig?
Ja, han har väl fler.
Han har fler. Ah, okay.
Han är gearad.
Ah, nej, men för att det var liksom så här, för jag kör ju fortfarande vinterkängor. Mm. Mina vinterkängor.
Ja. För de kända från Mest i test.
Ja, kända, jag kanske ska sälja dem.
Du har samma sittpose i soffan i varje avsnitt. Ingen skugga ska falla. Det gör man. Så sitter Carina Bergfeldt också.
Ja.
Men de där, vet du, det där skomärket.
Ja.
Måste kolla deras liksom försäljningssiffror. För så mycket exponering har ingen insida av en brun känga någonsin fått.
Nej, men så mycket pengar har aldrig någon fått för en brun känga för att visa insidan heller. Skoja.
Jag blev tyst för att jag behövde fundera på vad du sa.
Det finns en podd, du kan lyssna tillbaka sen.
Oh, vad kul att du är tillbaka, dumma David.
Kul att du sitter kvar.
Vi har saknat dig.
P3, Sveriges Radio.
Med David Ryd och Linnea Wikblad i denna... är det måndag?
Ja, det är verkligen måndag.
Det är verkligen måndag. Men jag såg att det ska bli varmt i helgen i alla fall.
20!
20 grader. Är inte det så... Alltså, det är då det är på riktigt. 20 ja. Grader.
Då är det meteorologisk sommar. Skit i vad SMHI säger.
Ja.
När det är 20 grader sommar.
Ja. Eller så här, det kanske är meteorologisk sommar. Men då är det sommar. Det är det vi...
Ja.
Svensken tycker att det är sommar då.
Ja.
Är det här över 20
kommer
grader?
Här kommer en lista på ämnen vi har tagit i idag. Det är en jättesvår tid att klä sig.
Ja, det är det. Vi pratar väder.
20 grader,
ja.
Då är det sommar.
Då är det sommar, ja.
Mm. Ja. Jag kan lägga in, oj vad det spirar överallt.
Vad betyder det?
Det att spirar. Växtligheten spirar. Jaha. Och du vet, det gick ju över natten.
Jag trodde det var ben.
Spira.
Men det är kanske spiror.
Spiror,
ja.
Är ben.
Just det. Spira är växter.
Det spirar.
Mm.
Visst gör det ont när knoppar brister.
Mm. Just det.
Så, nummer tre. Växtligheten har kommit igång.
Och jag sitter verkligen som en gammal man med mina barn. Och försöker och säger så här. Titta, vad är det skönt nu när det börjar bli liksom grönt överallt. Så här, pappa, jag spelar Roblox.
Sluta prata med mig.
Ja.
Jag tycker det är lite sjukt att man inte kan alla vårblommor.
Nej, jag är väldigt, väldigt dålig på blommor. Blommor kan inte jag. Blommor och fåglar kan jag inte.
Men alltså, jag tycker så här. Blommor generellt. Mm. Nej, du behöver inte veta så. Ja, det där är digitalis. Ja, det där är liksom...
Analogis.
Analogis. Det där är... jag kommer inte på en enda blomma bara för det. Riddarspåret. Men de första jävlarna...
Det är inte den enda blomman du kom på.
Ja, men jag gick igenom min egen...
aldrig hört.
Jag gick igenom min egen rabatt. Ja. Jag har ju bara pojkvänsmördarblommor.
Okay.
Sånt man kan mörda sina pojkvänner med.
Ah, okay.
Stormhatt, digitalis, de giftiga jävlarna.
Aldrig hört talas om.
Nej, men det är för att... Du är inte ihop med en psykopat.
Det är för att är det en vit blomma så är det en vit sippa för mig. Nu.
Men alltså jag tycker att man ska kunna... Så här, de första jävlarna som kommer...
Det är ju maskroskusinen där.
Vad heter den då?
Tussilago.
Ja, men den, alltså, kan man inte Tussilago?
Mm.
Då får man inte bo i det här landet.
Du är ut.
Om du inte precis har kommit, jag vill ändå vara lite...
Ja, men stäng gränserna.
Du borde vara med i, om det är något sånt, är du svensk test?
Du kommer inte in.
Du kommer inte få in. Vitsippa och blåsippa.
Mm.
Snödroppe.
Ja, är inte de svåra att skilja på? Vitsippa och snödroppe.
Det skulle jag inte säga.
Är de inte vita båda?
Jo, men snödroppen har ett namn som verkligen beskriver dess utseende.
Att den är lite så hängig. Så.
Mm. Och den kommer också absolut först. Alltså snödroppen kommer ju liksom ur snö.
Aha, är det därför den är så hängig? För att den precis...
Kanske. Kommit. Skilla. Det kan man tycka är lite så här, oj, för finsmakerna. Men nej, skilla ska du kunna.
Det kallar barnen dribbla nowadays.
Aha.
Mm, då säger de skilla.
Vet du hur skillan ser ut, blomman?
Nej, aldrig
talas. Det är för jävligt.
Ja. Ros kan jag. Och bra. Så finns det olika färger på ros.
Nej, jag tycker vårblommorna ska man kunna fan.
Ja. Röd ros, vit ros.
Inte vårblommor.
Gul ros har jag sett.
Inte vårblommor. Krokus. Ska man kunna.
Påsklilja.
Ja, familj.
Brännässla kan jag.
Familj på påsklilja.
Liljor. Påsk.
Påsk, familjen påsk. Vad fan heter den familjen nu?
Narcisser
heter det.
Narcisser.
P3. P3, Sveriges Radio.
Thomas tycker nog att det räcker med prata om vädret. Så han har skickat han har skickat lite, så att säga, artiklar.
Ja, alltså jättemycket.
Jättemycket. Ny metod att hjälpa trubbnosiga hundar att andas. Lyssnar av personliga skäl.
På grund av att du har ju ingen trubbnosig hund, utan är det så att du själv
jag
ser dig själv,
själv
som en, du är inte själv trubbnosig?
Jag har trubbnosig profil.
Ja, okej.
Och jag upplever att det faktiskt påverkar mig lite så där som hundar.
Mm. Att du inte kan äta upp en skinkskiva som ligger på golvet utan händerna. Du får inte upp den.
Hade haft svårt. Här kommer lite info om varför min trubbnosighet är ett framavlat fel på mig. Mm. Jag, solglasögon, de sitter inte uppe.
Nej.
Jag har ju ingen sån.
Nej, just
knöl.
Den bara åker ner och hänger under hakan.
Nej, men de glider ju ner hela tiden. För det är bara som en liten, liten störtloppsbacke som jag har. Mm. Jag har ingenting att sätta solglasögon på.
Just det,
så jag måste ha så här som barn har med glasögon. Du vet att det är så här ringar som går ner under öronen.
Just det, det är bara Holmenkollen där framme.
Exakt. Och sen tycker jag att det är svårt att snyta sig. För det är något typ av relä som slår över som gör att det liksom blockeras.
Alltså du hittar liksom inte näsan för att det inte finns där. Typ.
Nej, men alltså ibland när jag snyter mig, då är det som att... att det liksom slår för där bak på ett sätt som inte känns som att så ska det inte gå till.
Trubbnosmänniska. Världens första framavlade trubbnosmänniska.
Forskare i Australien har utvecklat en behandling med injektioner som hjälper till att öppna luftvägarna för vissa trubbnosiga hundar som har svårt att andas. Lyssnar.
Det där får du läsa om, tror jag. Och ska du åka till Australien? På samma sätt som folk åker till Turkiet för att göra så här hairplugs. Åker trubbnosmänniskor till Australien.
Det är jag, engelsk bulldog.
Sådana perserkatter.
Exakt.
Och är den misstänkte skytten i Washington DC oroande normal? Ja, då ska vi då prata om skottlossningen i USA.
Jag kan ju svara nej då på den.
Ja, oroväckande normal är han inte. Tack, Agnes.
Nej, tack.
Yes. Yes, men nu till den årliga korrespondentmiddagen som var i lördags kväll. Jag tänkte börja med att recapa det lite kort för er eftersom ni hade dålig koll. Över 2000 människor befann sig på den här middagen som hålls varje år och som är ett evenemang för liksom journalister och politiker för att de ska umgås. Bland andra Donald Trump, hans fru Melania och vicepresident J.D. Vance var där. Men en bit in på kvällen så öppnade en person eld inne på hotellet. Ingen person dödades, men en polis träffades i sin skottsäkra väst men klarade sig utan stora skador. Nu har det kommit fram ganska mycket mer information om dådet, både om den man tror är skytten men också om motivet. För den misstänkte 31-årige Cole Thomas Allen hade skrivit ett manifest som han skickade till sin familj kort innan skotten avlossades, och New York Post har publicerat det här dokumentet på sin sajt. Och det är starkt Trump-kritiskt. Det stod att han var fast besluten att döda personer i Trump-administrationen, både högt uppsatta och lägre stående. Och bland orsakerna så nämns bland annat sänkandet av båtar utanför Venezuela, situationen för migranter i USA och Epstein-skandalen, men utan att direkt nämna Donald Trump. Och det här ska han ha undertecknat med ett förnamn och sen en signatur. Vänlige federale mördaren.
Okay.
Och Cole Thomas Allen verkar vara en till synes ganska vanlig man. Han är från Kalifornien och enligt...
Vanligt.
Jättevanligt.
Ja, det är vanligt, men enligt amerikanska medier jobbar han som lärare. Han beskrivs som en typisk tekniknörd. Han har en universitetsexamen i maskinteknik och datavetenskap. Han har jobbat som spelutvecklare. Och det kan ju vara så att den kommande brottsutredningen gör att bilden av vad som egentligen hände innan dådet liksom klarnar, och varför just Allen, om han nu gjort det han misstänks för, skulle vilja försöka döda personer i Trump-administrationen.
Hur fan fick jag in ett vapen?
Ja, det är också en av frågorna.
Hur är det möjligt?
Ja, men precis. Men det kommer lite till det, för det har med det här att göra. Mm. Det här med liksom den till synes normala killen. Liksom. Mm. Men Björn af Kleen skriver i DN att det inte alls är säkert att man liksom får en klarare bild av att döma av andra män som gjort sig skyldiga till dödligt våld i USA. Och han tar upp exempel som Tyler Robinson, som misstänks för mordet på Charlie Kirk, Luigi Mangione, som är åtalad för mordet på den här försäkringsbolagschefen Brian Thompson.
Ingen av dem hade liksom typiska bakgrundshistorier för politiska mördare eller liksom uppenbara omständigheter i sina liv som verkar ha lett fram till de här olika dåden. Och i New York Times har de kallats för oroande normala. De är ofta utbildade och har välfungerande sociala liv. Så nu är ju frågan om den här 31-åringen är ytterligare en av de så kallade oroande normala.
Vad menar man med oroande normala? Kanske inte du kan svara på. Men är det liksom att så här, okej, nu går det inte längre att gärningsmanna profilera och typ ligga ett steg före.
Exakt.
Inom typ säkerhetspolisen eller så. Utan nu är det så här, it could be anyone. Alltså...
Men precis så. Alltså någon som är svår att upptäcka i förhand och liksom fånga in. Och, det hade ju kunnat förklara hur han lyckades ta sig in på evenemanget som ändå omgavs av ett liksom jättestort säkerhetspådrag. Och att han inte stoppades förrän han rusade mot den sista avspärrningen och liksom började skjuta. Idag väntas Cole Thomas Allen bli formellt anklagad för vapenbrott och misshandel, så vi får se vad mer som kommer fram under utredningen och om han är liksom ytterligare en i raden av de här vanliga, oroande, normala politiska våldsverkarna.
Vad var åtalspunkterna, sa du? Misshandel och...
Vapenbrott och misshandel, och sen kan det ju komma fler eftersom
utredningen pågår. Det kan ju vara terroristbrott, det kan ju vara massa olika grejer. Vi får helt enkelt se vad rubriceringarna blir.
Ja, vi will see.
P3, Sveriges Radio.
Honung är ju typ literally livets nektar. Men allt är inte tjo och tjim. För förra veckan så pratade vi om det och så kallade honungsfusket.
Ja, du var inte här då?
Nej, men jag märkte ju att det var ju överallt. Ja. Alla pratade ju om det. Vi var ju inte unika grejen. Hur vet man vad som är äkta och varför fuskas det? Med oss för att reda ut allt om honung och honungs är honungssommelien Malin Landqvist. God morgon, god morgon, god morgon.
Honungssommelier, you say.
Yes.
Vi ska återkomma till det.
Ja, det
för vad är då egentligen fuskhonung inom citattecken?
Ja, det är olika sockerarter man har blandat i en burk eller en flaska och smaksatt med otroligt välmanipulerade smaker, kan man säga. Alltså man känner ju, det är svårt att känna även för mig att det inte är honung, utan att det faktiskt är socker, kanske rissirap eller någonting som man har smaksatt. Mm-hmm. Ja.
Och följdfrågan är, varför fuskar man? Men det är väl för att dryga ut, helt enkelt. Det är mycket dyrare, alltså det är mycket billigare att ta fram honung som har en del socker i sig, I guess.
Det är otroligt mycket billigare. Sen kan man ju tycka att det är fantastiskt fräckt att man gör det. Det är helt otroligt faktiskt att man lurar folk på det sättet. Men det är ju priset och och har du riktigt tur så är det 5% honung i burken. Nej, men det kan vara 50-50, men den är ofta väldigt utspädd. Man får ju inte det nyttiga som är i en riktig honung, för det första. Man bara...
Man får bara socker. Liksom.
Men får man kalla vad som helst för honung? Räcker det med att det är 0,5% honung i?
Nej.
För att få kalla det honung? Hur mycket honung måste det vara i för att man får kalla det?
100% honung.
100% annars, honung? Ja. För att få kalla det för honung?
Och det är klart.
Och ändå, om man tittar i svenska livsmedelsbutiker så är det ju väldigt mycket dryck av ciderkaraktär och mjölkdryck och olika sådana liksom curveballs för att man inte får enligt vissa regler och sådär. Men honung, allt på hyllorna heter ju honung. Mm. Hur kommer det sig att det får se ut så?
Om man kollar riktigt noga så står det nu på vissa flaskor honung med fruktos eller tillsatt fruktos. Men det är väldigt få. Men man får ju inte det. Livsmedelsindustrin blir ju också lurad. Alltså, vi måste liksom hitta på ett sätt där det blir en bättre kontroll kring honungen och att det verkligen är äkta honung i burken som vi köper.
Har du blivit lurad?
Garanterat. Absolut.
Är det mer risky med flytande honung än fast honung? Alltså, känslan är det fast honung, då är det the real shit. Det är min känsla. Flytande honung, lite vajsing.
Det ligger verkligen något i det du säger. Det är inte alltid så, men oftast. Och det beror på att vi har liksom vi vill gärna ha den här squeezy, härliga som vi kan liksom, ja, men just squeeza på yoghurten eller på gröten eller bara rätt ner i ett recept. Det står ju till och med ofta flytande honung i recept. Och det har ju skapat ett behov. När jag var liten, då fanns ju inte den. Liksom. Så att jag tror att det är liksom så.
Kan man kolla ifall honungen är honung?
Själv?
Alltså själv. Förutom, så här, du är ju liksom sommelier. Även du kan ha svårt ibland och liksom smaka dig. Du kan bli lurad. Vad kan man göra för att kolla ifall en honung är honung? Jag menar till exempel i tullen, ifall de inte vet vad ett preparat är, så har de ju sådana grejer som de kan droppa ner på för att kolla ifall det är riktigt. Finns det någonting man kan göra för att kolla?
Ja, men alltså inte i det ledet när man har kommit så långt som till butik. Då är det bara att läsa på burken. Mm. Alltså köp som nu, ja, men som i sommar när man ska ut och semestra. Gå på någon marknad och köp direkt av biodlaren. Mm. Eller köp det som är just oftast då fast honung i honungsburken i butik. Som heter svensk sommarhonung. Det kanske till och med står en sort. Aha. Då kan man vara ganska säker.
Ganska säker, men även där så är det inte säkert.
Jo, där skulle jag säga att det är säkert. Okay. Om det står till och med vem som är biodlare, man kan vända på burken så står det.
Ja, bina antar jag.
Ja, exakt.
Ja, det är bina.
P3, Sveriges Radio.
En grej som jag har lärt mig och blivit en sanning i min värld, det är att man måste ha färsk honung för att få ut nyttigheterna ifrån det. För att den honungen som man köper, den är liksom den är så processad så att det nyttiga har försvunnit för att den har upphettats så järda. Mm. Ligger det någon sanning i det här eller är det bara myt?
Det är en myt. Om vi nu har bestämt att nu slutar vi köpa fuskhonung. Vi liksom, nu har vi snackat om det en liten stund här. Ja. Vi lämnar det där sockersmeten på hyllorna och bestämmer oss för riktig honung, äkta honung, då är den oftast inte upphettad.
För det är när man hettar upp den som den förändras, nyttigheterna, eller?
Ja, men om du till exempel, när du stoppar ner en sked i en tekopp och det är riktigt hett, ja, men då försvinner en del av nyttigheterna, absolut. Men det är ju fortfarande, lenar ju halsen och smakar gott. Men tar du en sked direkt in i munnen, ja, då är det, alltså då har du, alltså det är en sån sjuk palett av nyttiga grejer.
Vad är det då?
Det är liksom enzymer, massa olika vitaminer, mineraler, you name it. Alltså det är hur mycket som helst.
Men vad är honung då?
Honung är olika sockerarter. Det är druvsocker och fruktos. Och sen så är det vatten. Och så är det...
Men vadå, okej, det här är jättedumt. Men bina åker och hämtar vad?
Åker hämta nektarpollen.
Nektar och pollen, ja, och det är fruktos eller?
Nej, men de har en honungsblåsa i sin mage. Så de ombildar liksom det här.
De käkar det, sen i blåsan blir det honung,
ja, det
och sen
sjukt.
Så gör de sig av med det genom urin eller bajs eller vad då?
Nej,
de har en eget hål för det. Ett honungshål. Som trycker ut det när de kommer till bikupan.
Alltså jag, just den processen är inte liksom min expertis.
Det var inte så jävla dumt. Det var inte så dum fråga.
Nej,
kanske.
Jag tyckte det var lite intressant. Ja. Men ska vi ändå vara tydliga med, för det är lätt nu att man bara känner så här, okej, flytande honung, not for me. Men det går att köpa flytande honung som är riktigt bra honung.
Ja, det är faktiskt i Sverige, apropå det här med sockerarter, för svensk honung innehåller en mestadels druvsocker. Och om man åker ner i södra Europa till exempel, där innehåller den mycket högre halt fruktos. Och det är fruktosen som håller sig flytande längre. Så att tidigt på säsongen, alltså typ om man köper honung runt midsommar, då kan man hitta flytande honung.
Ja, just det, för det ser man ju. Mm. Så när man tittar på svensk honung, då är den här fasta gula som man tänker sig. Sen när man åker på andra ställen så är den liksom lite mörkbrun, nästan flytande.
Och det är mörkbrun på grund av det här. Kan den vara här också, men senare på säsongen. Mm. För det är också häftigt liksom hur, vänta, nu måste jag bara återgå till det här med flytande. För att om man köper då, det är vi i honungsbranschen kallar primörhonung, Då den första liksom så här, och det är guldet liksom. Den är ljus och lätt och fruktig och helt fantastisk i smaken. Då kan man liksom frysa in det i små förpackningar, för sen när man tar fram den då behåller den sig flytande. Mm-hmm. Så då liksom den håller sig flytande ett tag. Så då kan man liksom ha ett litet honungslager i frysen och veta att man får svensk äkta honung.
Om man vill ha rinnig honung på yoghurt till exempel.
Ja, annars får du liksom, Anna, jag vet, det är lite mäckigt, men liksom nu är det så.
Är du honungssommelier?
Vi accepterar det.
P3, Sveriges Radio.
Jag tänker att en anledning till att just squeezeflaskehonungen har blivit så stor är att, citat då, honungsburken har ett användargränssnittsmässigt problem som vi alla känner till. Och det är att man ska ta en sked och så blir det en lång, lång, lång sträng som man liksom inte orkar snedstreck så här, få bort. Och då dras den där strängen över burkkanten och bildar så ett klibbigt band längs hela sidan. Sen så kan man inte få loss honungen från skeden för att den är så fast. Så att man liksom försöker klicka och så ska man ta en ny sked och skrapa ner honungen. Och då har man istället två honungskladdiga skedar och väldigt lite honung där den ska vara. Och så måste man slicka av den, så känner man att det där var inget gott. Sen ställer man upp burken i skåpet och så kommer det myror för att den är klibbig. Och så blir man klibbig på händerna och bla 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 bla. Har du något användargränssnittsmässigt tips som man kan tillämpa?
Huvudet på spiken får man säga där.
Ah.
De där squeezeflaskorna är ju geniala och man fattar ju att de säljs. Dels är det ju billigt, men det är ju inte honung. Men en liten sån här honungslev är inte dumt.
Är det de en
här...
sån där trä?
Ja, ja. För då liksom den har som, vad ska man säga, den är liksom lite randig som hack i sig. Just så det. Att den fångar upp honungen på rätt sätt. Och så får du väl dra skeden lite mot kanten. Liksom,
ja, det
du får väl öva
man får leva
på
med det
där.
Bara.
Du får leva.
Ska vi säga bara igen då att det finns squeezeflaskor som är honung väl?
Ja, det gör det nog.
Vi ska ändå vara tydliga med det.
Så ja, liksom, det ska vi vara tydliga med, absolut. Jo, men det gör det nog,
far med osanning.
Tanten rinner iväg och lyssnarmässen kommer in och vi har bett om dem. Så jag känner liksom att vi är tvungna lite grann att ta något av dem.
Ja,
vad kul. Det är någon som skriver, hej, jag har hört mycket om begreppet EU-honung och icke-EU-honung. Har fått för mig EU-honung är riktig. Stämmer det eller kan det också vara utspädd?
Otroligt bra fråga och viktig fråga. Det stämmer till stor del att icke-EU-honung, mycket honung kommer från Kina som vi köper här. Och den är nästan alltid bara socker, vatten. EU-honung är mycket bättre. Man har ganska stor kontroll inom EU. Man kan inte vara säker, men man kan vara... det är mycket troligare att det är honung. Mm-hmm. Det är oftare honung.
Vi tar ju all honung från bina. Mm. Vad skulle de göra med det egentligen?
Det är en bra fråga. Hela ekosystemet liksom, från början vet jag inte faktiskt vilken bra fråga. Vad bina var till för så.
De har ju fått tunnelseende på att göra honung i alla fall. Det fattar jag ju. Och sen så när de har gjort honungen så kommer vi dit och bara skrapa bort det. Och så kommer en björn och bara nöjd för vet du vad. Och sen så de bara fuck vad är det? Ta inte vår honung. Nej. Vi köper skitmycket, vi lever för vår honung.
Ja.
Men om vi inte tar deras honung, vad gör de med den?
De sparar den till vintern. Käkar den själva. Alltså verkligen. Så att de behöver ju den. Så att vi biodlare, vi ger dem ju extra sötningsmedel, alltså socker, riktigt socker, ekologiskt socker.
Så vi tar deras honung och sen så får de socker av oss.
Ja,
men de är okej med det väl?
De är okej med det, absolut.
Okay.
Det finns ju de som tycker att det är så får man inte göra, att det är oschysst.
Mm. Ja, så här får ni har liksom producerat världens jävla guld och sen så får ni bara vitt socker av oss.
Är du vegan, David?
Vad sa du?
Är du vegan?
Ja, jag tänkte också.
Hur tänker du?
Det känns som du har veganska tankar.
Du blev lite arg nu, kände jag.
Det känns bara oschysst.
det är kanske lite oschysst.
Ja, vi får tacka honungssommelieren här, Malin Landqvist, för att du tog dig tid att komma hit och berätta hur vidriga vi är mot djur.
Mot stackars bina.
Ja.
Ja, tack. Tack för att jag fick komma. Ja.
Får komma tillbaka och prata mer honung en annan gång.
P3, Sveriges Radio.
Ja, du hade någonting eller vill du att jag tar någonting?
Nej, jag trodde att du var liksom att du stod liksom så
i startgroparna.
Startgroparna för någonting. Du har varit borta liksom typ en vecka.
Startgroparna. Så jävla dum i huvudet.
Ja, jag är verkligen det.
Skojar bara.
Ja, ibland så säger man ju fel som du känner till.
Ja, nej men jag har hört det så hör det någon
gång. Och ibland säger man fel på ett så fult sätt så att det hänger kvar i en om man mår dåligt.
Ja.
Igår sa jag bagere istället för bageri. Och det bara så hängde kvar.
Det är som bageri, bagere.
Ja, men jag bara så här, men typ ett bagere. Bagere. Och sen bara ekade det i mitt huvud. Bagere. Dumma kärring.
Ja.
Jo, ja, men jag sitter och läser en artikel som utspelar sig i Sri Lanka.
Oh.
22 buddhistiska munkar från Sri Lanka har gripits med 110 kilo cannabis, uppger myndigheterna i landet.
Vad omunkigt.
Ja, vill du se något ännu mer omunkigt?
Mm.
Jag kommer visa en bild.
På munkarna? Ja, eller ja, det där är väl väldigt munkigt.
Det är väldigt munkigt på vissa sätt.
Något av det munkigaste jag sett.
Vrålmunkigt. Naturligtvis.
Ja. Toppmunk skulle jag säga.
Toppnotch munk.
Ja.
Det här är alltså en bild på ett gäng av munkar. De här munkarna då, som är på väg till domstolen. Men det de har gjort är att de har ju såna här traditionella orangea, jag har inte historien kring varför, men det är väl tibetanska och buddhistiska munkar, de har ju såna orangea Dalai Lama-särkar, väljer jag att kalla det. Och här har de då dragit de här särkarna liksom på ett väldigt så gärningsmannamässigt sätt över huvudet.
Ja.
Så som gärningsmän gör med jackor när de är på väg in
i rättssalen.
I rättssalen. Mm. Jag tyckte bara det kändes lite omunkigt, men du har också rätt, det är toppmunkigt.
Toppmunk, ja. Okej. Okay. Så vad händer nu då? Nej, varför har de gjort det?
Munkarna hade varit på semester i Bangkok och greps på flygplatsen.
Omunkigt också.
Väldigt omunkigt.
Och ha semester?
Har man det?
Ja, då tar man ut det, och är det samma som på alla arbetsplatser att det är så här, att man får lämna in förslag och sen så kanske den blir beviljad eller inte.
Ja, just det, vecka 31.
Så du kan inte åka och liksom ta ledigt från munkeri om de andra också så här, att det finns en sån industrisemestersituation.
Ja.
Liksom. Alla munkar kan inte försvinna iväg och inte munka.
Nej.
Det måste ju finnas kvar någon munk som munkar kvar här.
Vem munkar under industrisemestern?
Ja, är det helt omunkigt då eller?
Då är det munkfritt.
Nej, men det kan inte vara helt munkfritt i ett tempel.
Nej. Nej.
Någon måste ju gå runt och göra munkgrejer då.
Vem munkar när de är i Thailand?
I Bangkok.
Ja.
På semester.
På semester.
Från vad?
Exakt,
är
från
inte
vad?
Det att vara munk?
Det är att ha semester.
Ja, precis.
Du så här, du bara så här, nej, jag ska inte knulla. Men jag ska vara ledig.
Ja. Ja, i och för sig så att vara munk är väl att vara liksom, alltså raka alltså det är väl att vara mandelman fast raka huvudet typ och ha orangea kläder.
Det känns offensive men vet inte varför.
Är nog och det kan det väl få vara.
Ja. Var och en ska ha haft runt 5 kilo narkotika gömda i hemliga fack i sitt bagage, uppger en talesperson för Sri Lankas tullmyndighet. Jag är bara nyfiken på vart...
Hur mycket var, alltså var det cannabis?
22, nu ska vi se, ja precis, 110 kilo cannabis totalt då på de här 22 personerna. Och jag bara undrar så här, är det liksom för att de håller på med det på något sorts andligt sätt. Förstår vad jag menar?
Är det därför de ser så landade ut?
Eller är det att de är så här, nej, det är vi en kartell.
Ja, just
som
det.
Säljer vidare på gatan sen. Alltså, förstår vad jag menar?
Just det. Att vi hela tiden i västvärlden har fått för oss att så här, ah, nej, de har hittat sitt inre lugn liksom, och det är därför de
Shaolin
ser...
Heroes.
Ja, just det. Att det är egentligen så pothead heroes.
Pothead heroes.
Det här blev det offensivt.
Ja, verkligen. Och jag vet inte ens om det är samma munkar.
Då är vi hemma.
Shaolin Heroes och de här. Det kanske är två helt olika religioner. Hejdå!
Hejdå! Med samma kläder. Undrar om det finns någon sån. De måste ju köpa det där någonstans.
Munk JC.
Munk Jack and Jones.
P3, Sveriges Radio.
Kolla lite på munkkläder. Det är inte så dyrt.
Alltså finns det onlinebutiker?
Ja, det är ja, 200, runt 250 spänn.
Men är det liksom 300... maskerad, cultural appropriation?
Det är det.
Det är det.
Ja, så är det.
Det är inte där munkar.
Nej, man vill ju ha the real deal.
Exakt.
För de måste ju ha en butik, eller så gör de det där själva och säkert också kanske.
Alltså det känns inte heller som riktigt kläder, det är väl tyg.
Men det, alltså, det går ju sån inflation, det känns som att det finns så många munkar och alla har de här orangea plaggen, så det måste finnas en munkbutik.
Ja, vem alltså, gör tyget?
Grattis Sri Lanka. Och sen så är så slow motion, går ja. Tre stycken rakade killar i orangea kläder.
Ja, i slow motion, ja precis.
Ja, i slow motion.
Ja, jag vet inte riktigt vad det verkar skönt.
Ja, ja precis, det finns ju vissa så kulturella kläder eller vad man kallar det.
Mm.
Det är ingen som kallar det det.
Men vi förstår vad du menar.
Ja, du fattar vad jag menar. Mm. Som ser väldigt bekväma ut.
Ja.
Som, det finns ju, alltså så här, många muslimer har ju den här långa som ser ut så lite som en, inte klänning, men som en lång t-shirt.
Ja!
Vet du vad jag menar? Ja. Som har en krage som inte är uppåt, utan den är liksom... bara alltså den har inte den här piqué-kragen.
Nej, utan
bara
utan en, mer ja precis.
Ja, en krage som liksom är
det kallas ofta för Kina-krage tror jag.
Kanske.
Om man köper liksom en skjorta
ja,
i en affär.
Exakt. Det är väl en sån här du vet så här, det är ju problematiskt som jag börjar ha det.
Alltså jag tror att du skulle kunna ha det och att man inte skulle tänka oj, nej, men jag menar, ett muslimskt plagg, men jag
i vissas ögon. Mm. Jo, jag tror att det är inte många som skulle tänka att det inte var det. I alla fall den jag syftar på.
Fair enough.
Men då var det min kompis då var i var det i Saudi? Nej, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall köpte han med det till mig.
Mm.
Så jag har en sån.
Men sportar den då?
Vad sa du?
Sportar den då? Ha på den.
Men jag hittar den inte. Jag vet inte om, den är någonstans, men jag hittar den inte.
Men så känner jag när jag ser...
Jag har inte haft i mig och ha på mig.
Nej, jag fattar.
Så Mörby centrum.
Ja, men jag kan bli avundsjuk. Alltså ja. På så här hinduiska bröllop till exempel.
Mm.
Alltså att vara så från Indien eller Bangladesh eller Pakistan och gifta sig.
Mm.
Vad fult. Mm. Alltså det är det vackraste. Alltså hur kan de vara så fina? Och så klipp till ett svenskt bröllop med en jävla vit spetsmuffin.
Ja,
alltså den svenska brudklänningen, den svenska liksom utstyrseln.
Ja,
hear me out, jättevackert. Alltså man kan vara svinsnygg.
Ja, det är det vackraste av alla.
Nej.
Jo.
Nej, alltså hinduiska bröllop är...
Shit.
Du har fel. Det är rasism det du säger.
Det är
och jag
alls.
Är för mångkultur. Och en duktig. Ja. Vandrar
det
en färgklick,
det
säger hon och älskar keramik.
Det är inte rasism det jag säger och jag är emot mångkultur.
Och vad hände egentligen i den utskällda Paradise Hotel-säsongen som slutade sändas mitt i? SVT har fått tag i råmaterialet. Ja, nu ska vi prata om PH och säsongen från 2021. Jag vet inte om ni följer programmet eller gjorde det då.
Minns?
Ja, det var en ganska speciell säsong. För mitt under säsongen så avbröt programmet, slutade sändas efter anklagelser om att en manlig deltagare begått övergrepp mot en kvinnlig deltagare. Och produktionen fick också stor kritik för att de inte ingrep i det här. Och anledningen till att vi återbesöker det här nu är för att SVTs Dokument inifrån har gjort en granskning kring just det här. Där de två deltagarna också är med och ger sin sida av vad som hände. Men SVT har också pratat med två redaktörer från produktionsteamet, Gustav Sjöström och Peder Brännmo, som för första gången ger sin bild av händelseförloppet. De berättar då att den här killen kommer in som ny deltagare och då hoppas produktionen på en potentiell kärlekshistoria mellan honom och den kvinnliga deltagaren. Dokument inifrån har fått tag i råmaterialet från den här säsongen som sagt och där när de har lyssnat på det menar de att produktionen i intervjuer leder in på frågor om liksom deltagarnas känslor för varandra. Så den här omtalade kvällen då. Då uppstår en situation mellan de två deltagarna på ett av rummen där de är ensamma. Och ett halvår senare när avsnittet fått uppmärksamhet så leder det till en polisanmälan om misstänkt våldtäkt. Programmet slutar då att sändas mitt i och alla avsnitt som hunnit komma ut tas ner från streamingtjänsterna. Och senare så läggs utredningen ner eftersom det är ord mot ord och brott går inte att styrka, skriver SVT.
Men den stora frågan som uppstod var ju varför ingen ingrep i den här situationen. För det blev ju en grej först när säsongen gick på tv.
Just det.
Och redaktörerna berättade i dokumentären att killen liksom växlade upp väldigt fort och att de då missade det. Det sitter ju personer som kollar på det som händer hela tiden. Men de missade det. Efteråt så ombeds killen lämna inspelningen på grund av det här och en till incident under kvällen. Och som sagt är han också med i dokumentären och han säger att han uppfattade situationen med tjejen som ömsesidig, men han försvarar sig inte utan menar att det var ett övertramp. SVT har också frågat produktionsbolaget Mastiff om det här och de hänvisar till Viaplay och de säger att de hela tiden jobbar för att liksom förbättra villkoren och reglerna kring produktionen men vill inte säga så mycket mer än så av hänsyn till de inblandade. Men redaktörerna då, de förklarar att när det kommer till det sociala spelet som Paradise Hotel ju är liksom känt för så ingriper man extremt sällan för att det ska vara så organiskt som möjligt. Man får inte avbryta bra tv, säger Gustav Sjöström, om inte någon är på väg att råka illa ut för då ska man kliva in. Men i dokumentären så sitter redaktörerna och liksom kollar på det här materialet igen och då säger de att det hade varit enklare för dem om hon hade reagerat på ett annat sätt. Om hon hade sagt typ så här, vad håller du på med? Eller liksom tydligare markerat. Då hade de reagerat, menar de. De beskriver det som hände mellan killen och tjejen som en fysisk dans som inte är upp, för dem, upp till dem att tolka. Men de säger också att om hon tyckte att det var ett övertramp, ja då är det ju så. Så SVTs granskning vill ju visa liksom en mer komplex sida av det som hände under den här säsongen 2021. Men det handlar ju också om vilka som faktiskt får betala liksom priset för, eller i ett format där alltså just känslor och sex och konflikter, det är ju själva grejen och poängen. Och då blir det ju tydligt här att konsekvenserna för deltagarna är ju väldigt verkliga. Liksom.
Uppskattar denna genomgång, Agnes.
Ja.
Känslan är, man måste titta själv.
Ja, jag rekommenderar det.
På dokument inifrån. Mm. För jag känner att jag behöver, det här behöver jag se.
Men det var väl det som fick det, sen så las hela den, det konceptet på hyllan.
Ja, precis.
Och sen så togs det upp och gjordes då, ja, vad folk kallas för PKPH, togs upp igen.
Ja,
att man skulle göra liksom så här, vi ska kolla alkoholmängder och det ska vara mer styrt. Om man, så här, är det så att man vill närma sig någon fysiskt så ska man kolla av med en redaktör typ eller någonting
sånt där. Jag såg aldrig den säsongen.
Gärna. Men det var väl det som var startskottet på det nya Paradise Hotel.
Exakt, men sen har det ju gått tillbaka, för det var ju Paradise, det nya konceptet. Men nu är det tillbaka till det gamla Paradise Hotel.
Ja, det är det. Det
kanske... Men jag tycker man märker ändå i produktionen.
Ja.
Alltså...
För alkoholen flödar väl inte fritt nu?
Nej,
det gjorde de väl då?
Jag vet inte exakt, men det känns som att det är lite mer kontrollerat och att de kan liksom få tillsägelser. Och det känns som att man ändå har på något sätt
lärt
sig någonting. Mm. Men det där ska jag och många med mig titta på.
Ja.
Agnes C-O-H-N, tack för nu.
P3, Sveriges Radio.
Blir inte du trött på att det tätt som titt det sker forskning på saker som man redan vet.
Ja.
Eller hur? Det händer ju hela tiden så här. Att det är så här, ja, nu har forskning kommit fram till att är det så att du är hungrig
motion är jättebra
och trycker
för psykisk
i dig mat hälsa. Så känns det mycket mildare när det gäller hungern.
Ja.
Man bara, fast, ja, jo, det... Vadå, har ni kommit fram till det? Nu har forskning bevisat att det är... Ja, men så här... Är det inte svårt att få forskningsanslag? Det trodde jag var en lite bökig grej.
Och så forskar de inte på det vi vill veta, det vill säga man blir sjuk av AC.
Den grejen behöver vi inte heller forska på.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Vi vill forska på... Så här, alla de grejerna som vi redan vet. Jag kan sitta med där i något gäng som godkänner forskningsanslag. Och så kan jag liksom bara så här... Okej, nej, stämpeln. Nej. Och sen så de pengarna som hade lagts på det. Lägger vi på cancer, Alzheimers och allt det där. Som ändå är så här... Men vi gör den grejen istället. Vi gör det först. Så här, nej för nu, kanske. En sån stämpel. Nej för nu. Alltså påverkar mat hungerkänslan? Nej för nu. Igen nu har det kommit en sån forskning om att utseende spelar en avgörande omedelbar roll vid val av partner. Nej för nu.
Nej för nu.
Nej för nu. Tack. Nej för nu. Så ja, vi tar lite av Alzheimers då.
Ja.
Och sen så blir det så. Spelet, ja, jo, det där känner vi till
sen
tidigare.
Men är det där den studien som Ronge pratade om här om veckan, ja, som handlar om att man typ så här, anpassar sig efter sin egen ja, snygghetsnivå?
Ja, ja. Ja. Och det är bara så här, det är bara, och jag vet inte, det är bara tröttsamt att höra det här. Mm. Eftersom så här, de här grejerna vet, så finns det vissa som vill blunda för vissa saker. Mm. När det gäller den här grejen. Men det är så här, det här vet nog alla. Innerst inne finns det en kärnvetenskap, ja, som alla känner till. Men sen så är det som att vi vill logiskt komma bort från den för att vi kanske tycker att det är fult eller vi vill inte att det ska vara så. Mm. Och så försöker vi liksom prata runt det på något sätt. Men så här, det är fortfarande så. Nej, det här vet vi. Nej för nu.
Ja, nej för nu. Men en grej som jag kan stöta på ibland som är så beklämmande gällande det där, mm, det är att, jag vet inte om du kan relatera till det, eller om det är en tjejgrej. En kvinna och en man.
Ja. Ligger det? Nej, det gör det inte.
Nej, men det är att ibland så kan man känna attraktion, ja, till någon,
ja,
som man känner, det här är jag helt ensam om. Så här, han är fan lite babe,
ja,
typ.
Mm.
Så här, det här är verkligen... Mm. Okej, köra. En kvinna och en man som lever
i varann. Det finns inget starkare. Det starkaste faktiskt. Det starkaste. Det var så Gud ville.
Jag vet inte om det är en tjejgrej, men jag har historiskt stött på killar, mm, som jag har känt så här... Ha!
Ja.
Gullig,
ja.
Och det är jag nog lite själv om
typ. Absolut.
Alltså han är lite ful, ja. Han är lite ful.
Att det finns drag där som ändå gör det lite speciellt enbart för dig,
ja, alltså att bli attraherad, ja, av, att, ja, jag är så här, han är liksom lite ful, ja. Men jag skulle,
ja, nej, men det är väl biologin på något sätt som säger så här, ja, men han måste också kunna få någon.
Ja, men det jag ska komma till, ja, är att så här, det är killar som jag bara typ så här, ja, han är lite, mm, lite ful, men, mm, typ lite för mig,
ja.
Kul,
ja.
Och sen visar det sig att han är ihop med Heidi Klum.
Ja,
för alla tycker det.
Alla tyckte den grejen.
Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, det är inte jag som är lite speciell och att, nej, han är så lite quirky, ful, men ändå, nej, sexy på något konstigt sätt. Utan han är,
ja,
objektivt en nia.
Ja, det var fler som gillade stora
penisar.
Det var penisar.
Jättemånga fler som gjorde det. Det tycker jag är en bummer.
Ja, just det. Vad tråkigt. Här är de viktigaste punkterna från modern forskning och studier angående utseende då. Och det här är från alla de studierna, inte bara den senaste.
Mm.
Sekundsnabba beslut. Forskningen visar att det bara tar några sekunder från att vi möter en möjlig kärlekspartner tills vi omedvetet bestämt oss, och det är främst utseendet som avgör det första intrycket.
Nej för nu.
Nej för nu, ah, tack för det vet vi.
Ja.
Matchning av eget värde. Människor tenderar att söka efter partner som matchar deras egna upplevda utseende på ett 10-gradig skala. Om en person anser sig vara en 7a letar de oftast efter en annan 7a. Ja, okej. Okay. Nej för nu.
Vad tycker du att du är för siffra?
Ja, men det där går inte jag in på. 10. Nej, ska.
Jag tycker det är omöjligt.
Ja,
det är helt omöjligt, ja, att ratea sig själv.
Man kan väl anamma det som sker i samhället just nu. Det är väl att väldigt många går runt och bara så här, du är en du,
ja,
alltså, du ska du se dig själv som en, du ska se, ah, dig själv som att du är en 10.
Ah.
Och sen så rullar de vidare. Könsskillnader i preferenser. Studier tyder på att män ofta prioriterar fysisk attraktivitet och hälsa, indikationer då på fertilitet, medan kvinnor i högre grad värdesätter egenskaper som intelligens, stabilitet och inkomstpotential. Okej, okay, tack för nej för nu.
Nej för nu. Kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare. P3, Sveriges Radio.
Not strong enough, Boy Genius här i morgonpasset i P3, och det är lite så man kan känna en måndag morgon. I'm not strong enough för att ta mig an en ny vecka, nya utmaningar, eller samma utmaningar. De konstanta är nästan jobbigast, det är de som tär på en. Då har ju vi nämligen skapat ett litet moment här som får hela Sverige att bara andas ut lite grann, att lugna sig lite
grann. Jag tycker
vi
har skapat ett rum.
Jag vill utveckla.
Nej, men vi har skapat ett rum,
ja,
där man går tillbaks till kärnan på något sätt.
Ja, precis. Exakt.
Folkhälsa.
Ja, exakt. För det är lätt att man lämnar kärnan. Vi blev inspirerade av John Hamm i det här virala klippet när han står på ett dansgolv och bara är en stressad själ men vågar släppa omvärlden för en sekund och hitta tillbaks till sig själva. Och det är det vi vill att ni gör nu i hela Sverige. Blundar med morgonpasset i P3. Och där någonstans så sluter vi ögonen gemensamt, oavsett sammanhang ni är i, om det är långtradarchaufförs hytt eller om det är öppet kontorslandskap eller skrikiga barn runt omkring. Då åker ögonlocken ner sakta men säkert. Ni sträcker upp händerna, sträcker på kroppen, andas in genom näsan och ut genom näsan.
P3, Sveriges Radio.
Fan, jag kan uppskatta ett riktigt smalt specialintresse.
Ja, det gör man ju faktiskt.
Jag uppskattar det.
Ja.
Och Maria.
Men ibland så är det ofta också väldigt avtändande för många.
Med specialintressen?
Ja, men när det är väldigt nischade, du vet, så här, att man är så här... Ja, men till exempel om du är på dejt och säger någon så här... Då är det väl många som kanske så här, sätter som en red flag eller någonting om det står ett sånt modelljärnvägståg i källaren.
Ja, just modelljärnvägståg är ju en varningsflagg om man inte gillar 80-åriga män.
Ja, precis. Men det jag menar. Eller du vet så att det är så här... Ja, vad fan är det där för någonting? Ja, det är World of Warcraft-figurer som jag bygger ihop och målar själv.
Ja, alltså... Ja, jag hör dig. Men jag kan tycka, om man har ett specialintresse och typ kan berätta om det, men också fråga tillbaka frågor.
Ja.
Jättekul.
Ja.
Älskar specialintressen.
Ja, ja.
Det här handlar om en tjej som heter Maria Lindeberg. Hon har ett väldigt speciellt specialintresse. Vi kan lyssna på hur det låter.
Hittade du att man kunde vara med i EM i Måstrik?
En kompis från folkhögskola, där hon hade snappat upp det här. Och hon sa så här, det här är ju din tävling. För det här är ju det du kan. Jag lärde mig när jag var tonåring och satt på klipporna i Roslagen en eftermiddag och lärde mig prata med måsarna och härma måsarna. Måsen har lite oförtjänat dåligt rykte, tycker jag.
Om det är något svar.
Jag tror många svenskar känner med mig den här, att det påminner någonting om ledighet, lugn, sommar. För mig då påminner det om någonting att vara i nu. Tycker det är något harmoniskt och poetiskt med måsarna.
Specialintresse, måsar och måsskrik. Älskar henne.
Ja, hon mejlar det ju.
Det gör hon verkligen.
Det är väl bara hennes måsläten vi hör.
Ja, precis. Jag vet att Maggie och Branne rapporterade om det här i helgen.
Vill inte att vi säger att vi rapporterar?
Jo, vi rapporterar om måsskriks VM. Mm. Europeisk, Evelina Branne var det. Europeiska mästerskapet i måsskrik ägde då rum i helgen i Dupan. Och då var vi så här, okej, men hur gick det? Mm. Hur gick det då? Mm. Så nu har vi liksom försökt hitta det. Och Thomas har bara hittat en artikel på en holländsk sajt som jag har då direkt översatt bara.
Ja, ja. Hur gick det för våran svenska deltagare?
Ja, men det vet vi inte. Deltagarna kom från inte mindre än 15 olika länder. Syftet är också utöver...
15 olika länder? Alltså det här är större än ishockey.
Ja, typ.
Alltså U18-VM var nu, så jag tror att det var 10 lag med eller någonting.
Ja, det här är i Belgien då. Vinnaren blev... Karine från Oslo, Norge.
Vet du vad det är mig?
Ant. Men jag hittar ingen, hittills hittar jag ingen info om hur det gick för Maria då. Tyvärr, men det kanske kommer.
Alltså det är
kommer.
Svårt att konkurrera med norrmännen där, tror jag.
Ja,
mycket fjord och kust. De är väldigt bra.
Syftet är inte bara lättsamt, utan också att polera måsens image, eftersom fågeln har ett dåligt rykte på grund av de olägenheter den ofta orsakar. Alltså så här, det är liksom så här, måsen, den behöver inte ha ett polerat rykte.
Nej.
Alltså så här, måsen är liksom inte utsatt för någonting annat än hat, och måsen känner inte av det.
Nej, förstår du vad jag menar?
Nej, den bryr sig inte om det. Jag upplever inte att det finns ett måsförtryck.
Nej.
Alltså jag upplever inte att måsen far illa.
Nej.
Måsen är hatad, ja. För måsen är ett svin. Mm. Så är det bara. Mm. Måsen skriker, attackerar, skapar dålig stämning, skräpar ner, tar mat från barn i parker.
Ja.
Skiter alltså bajsar, ja, något så överjävligt mycket.
Och attackerar oss här utanför entrén.
Attackerar oss här utanför entrén, utanför vår egen arbetsplats. Mm. Ja, nej, den är inte så jävla nice.
Nej.
Men behöver den få sitt rykte polerat? Eller kan vi bara fastslå, it's an asshole.
Ja.
Men jag menar, den märker väl inte av att vi tycker det?
Nej. Det är, ska vi lyssna på ett nederländskt inslag och försöka förstå?
Mm.
Veel volk in een café in de pannen voor het Europees kampioenschap meebeschreven. Met dit jaar voor het eerst meer buitenlandse deelnemers.
Alltså måsarna i det här inslaget, det är människor.
Det är naturligtvis fantastiskt dat mensen uit Estland, uit Spanje, dat zijn landen die voor het eerst meedoen. Maar ook heel Scandinavië is heel enthousiast over dit kampioenschap.
Scandinavische enthousiast.
Dus het wordt eigenlijk, we gaan meer landen hebben dan op het Eurosong Festival.
Knasigt språk.
Meeuwen horen bij de zee, hun typische geluid kent iedereen. Wie deelneemt is best goed voorbereid, zoals de dames van de propere strandlopers uit...
P3, Sveriges Radio.
Vad har du på maträtten landgång?
Landgång, vad var landgång igen? Jag tänker direkt på langos, det är ju någonting annat. Langos gillar jag ju. Landgång, är det någon mackvariant? Alltså, pratar vi liksom kusinen till smörgåstårta?
Ja, men jag skulle nästan snarare säga föräldern till smörgåstårta.
Föräldern, ja. Mm. Ja, okej.
Okay. Jag ska nämligen berätta för dig att jag åt en landgång häromdagen.
Aha.
På konditori.
Oj, 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 oj. Är det så att det är alltså smörgåstårtans liksom motsvarighet? Alltså det, för det är väl den lilla bryggan man lägger över mellan båt och brygga.
Mm.
Mm, och sen så har man gjort en smörgåstårtevariant som liksom har samma form som den.
Det är det jag alltid har tänkt.
Det är inte det.
Att det är liksom att en landgång är då... Alltså för en landgång, det är liksom gamla Sverige. Jag satt då
så
på
man kunde ha det olåst.
Exakt. Nej, men jag satt då på, jag går ju aldrig, om när jag väl blir medtvingad att fika med min kille, där vi pratade om förut. Jag är ingen fika person.
Nej.
Men jag gillar inte fräcka kaféer där det finns chai macchiato.
Nej.
Och liksom daddelbollar, utan jag gillar Silvia kaka, möjligtvis en ost och skinkpaj med isbergssallad på sidan.
Madeleine
kan få finnas.
Mm.
Räkmacka vill jag gärna ska finnas.
Ja.
Jag vill att medelåldern ska vara mycket, mycket hög.
Alltså det ska vara som att det är det sista de gör innan de går vidare till Fonus.
Så är det. Ja. Så vill jag ha det.
Det är de som ska vara där.
Det ska inte vara någon popmusik på i högtalare, utan det ska vara lite klirr av tanter som rör i kaffekoppar.
Det ska vara Glenn Miller i högtalarna.
Det ska vara så gamla människor på plats.
Ja. Det ska vara liksom så här, när de går ut därifrån så liksom snubblar de över tröskeln ner i kistan.
Så vill jag att det ska vara när jag fikar. Och på sådana ställen finns kanske ibland den typen av grejer. Alltså landgång då.
Ja.
Och då satt jag med min kille och så...
Fuck, jag älskar gubbrör.
Ja,
säg.
Ja, det är så, också jättetrevligt.
Ja.
Nej, men, och då så var han så, varför heter det landgång? Jag bara, ja, jag gissar att det är för att det är liksom en avlång brödskiva. Mm. En lång brödskiva.
Ja.
Och sen började vi googla. Och då visar det sig, förstår du, att den är så gammal. Den är alltså från liksom 20-talet.
Mm.
Och varför heter den då landgång? Jo, man äter sig från havet upp på land.
Och det är det handlar om.
Man börjar alltså med sill och räk, hörnan.
Mm-hmm.
Sen går man vidare då upp mot skinka och ost och leverpastej och kanske en salami.
Jaha, okej. Okay. Man äter sig upp på land.
Man äter sig från hav till land.
Jag förstår. Men vet du, jag tycker att folk inte kunde döpa saker på ett vettigt sätt förr i tiden. Vi har blivit mycket bättre på det, att döpa saker. Namnge, oj, 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 den utvecklingen. Det är ingen som har satt, liksom, uppmärksammat utvecklingen när det gäller att namnge saker.
Jag är inte säker på att jag håller med.
Snacka om... Vilken jävla, alltså det är, du vet evolutionsmänniskan, du vet när man ser den här
från
affischen.
Apa till,
ja, precis. Mm. Där, den utvecklingen, det har varit apa står rakt upp direkt.
Ja.
Alltså direkt har det varit så. Det
var exempel,
så
tack.
Hej, nej men välkommen
exempel,
hit.
Tack.
ja men vadå, jag ska bara gå in på café och bara så här, en landgång tack. Sen så skulle jag kunna ta lite gubbröra och så avslutar jag med en mormorshosta. Alltså förstå.
Okej, fair enough.
Och sen så gärna lite, jag tar lite barnkräks i kaffet. Alltså förstår du, det var bara en så här, goda saker vill vi säga, äckliga grejer om det.
Ja. Kärleksmums är också fullständigt vedervärdigt namn.
Det låter ju som någonting.
Kärleksmums. Ja. Hur kunde någon en gång i tiden bara, den här kakan,
det låter ju
den
som,
heter kärleksmums.
Vad heter det? Inte linguini, inte linguistisk, vad det heter... Kissemurra, höll jag på att säga. Nej, men vad heter det då? Det där fina ordet för att gå ner.
Kunnilingus.
Kunnilingus.
Inte linguini, inte linguist, inte kissemurra, utan... Kunnilingus.
Men det känns inte kärleksmum som ett synonym.
Jo, ja. Jätteäckligt. Hur kan man säga så?
Ja.
Kärleksmums.
Sluta säga så.
Andra kaknamn som är väldigt töntiga. Strykande åtgång.
Men lägg av. Lägg av.
Nej för nu.
Ja, just. Nej för nu.
P3. Sveriges Radio.
Warhammer-figurer, inte World of Warcraft-figurer. Jesus, David. Wow. Älskar er.
Ja. Ja, eftersom jag var lite het på gröten förra veckan och skickade in innan jag ens satt på radion och upptäckte att David inte ens var där, så får jag väl skicka in igen nu då. David, Sirius ligger etta i Allsvenskan just nu, så passa på att njuta av Uppsala! Storhet nu. Det kommer säkert hålla i flera dagar till. Ända ett steg framåt. Er tillgivne vän PP från Uppsala!
Uppsala!
Uppsala! Yeah, yeah. Jag har ju spelat Sirius.
Har du?
Jag hoppade in i en match när jag följde med min kompis som spelade Sirius. Jag spelade egentligen i Gusk. Det var mitt lag.
Mm.
Men sen så, ja, det är Gusk och Sirius. Alltså, gamla Uppsala
Sportklubb.
Soccerklubb.
Sportklubb.
Sportklubb. Ja, just det. Det är väl alltså det.
Gamla Uppsala Sportklubb. Ja. Står det för.
Och då... vi blev hånade med en ramsa.
Mm-hmm.
Gusk, snusk, spelar bara fusk. Och då var vi så här... Vi är inte snuske eller spelar fuskigt.
Nej.
Men i alla fall, då var jag på en match då. Och så var de en man kort.
Och de bara, finns det en annan kort?
Ja, där har vi en man kort.
Där har vi en man kort. Vad blev det då? Ytterback, mitt?
Nej, det var någon central mittfältare.
Mm.
Och då så... Men det var ju så här, jag var så tidig i fotbollskarriären så jag förstod inte riktigt fotbollslingot.
Nej.
Det var det som var lite problemet. Och det var liksom de var liksom ett bra lag och jag har aldrig haft bolltalang.
Mm.
Eller talang för logiskt tänk heller. Så att jag visste liksom inte så mycket utan jag bara så här, men jag var inte främmande för att liksom hoppa in och ställa upp liksom. Så att jag bytte väl om där till knickers och allt vad det innebar.
Mm.
Och sen så fick jag hoppa in där och då så, vad heter det, så skrek de direktiv till mig och jag bara så stod och bara så här, okej, eller aha, ja, eller vadå? Så hem och sånt.
Ja.
Jag bara hem.
Hem?
Men då de bara upp, David, upp, spring upp. För mig var inte upp. Alltså mot det, så att jag sprang alltså mot långsidan och upp i en skogsdung. Alltså jag sprang av planen. Och jag har aldrig sett så frustrerad, jo, det har jag. Andra fotbollsmatcher som
alltså varit Forrest med. Gump-beteende.
Ja, det var verkligen Forrest Gump så. Slutade aldrig springa.
Run,
typ så.
Okej, okay, då gör jag det.
Ja, precis.
Tills någon säger stopp.
Ja, exakt. Till andra sidan av liksom, Amerikat.
Mm.
Så att ja, nej. Alltså, jag har inga bra... Jag har ju berättat om när jag stod i mål till exempel.
Ja, då.
Ja, många gång.
Mm.
Och aldrig,
jag gick också på fotboll, Stuvsta IF.
Vet du?
Stuvsta IF.
Stuvsta IF?
Mm-hmm.
Ah, okej.
Okay. Det var inte många gånger jag var där.
Nej.
Men det var kul för att pojkar 84 tränades bredvid.
Ah, okej. Okay. Fanns något att
vila ögonen på.
Ja, nej men det... Nej, så jag slutade med fotboll och började på truppgymnastik istället.
Jag vet att du gjorde det.
Uppsala flickorna.
Ja!
Gick runt med sådana t-shirts i skolan och blev poppis.
Du blev jättepopulär.
P3, Sveriges Radio.
Serien Dips har blivit lite av en kultserie och nu efter nästan 6 års uppehåll, då är den tillbaka här för att berätta allt om den inkompetenta diplomaterna. Det är manusförfattaren, producenten och skådespelaren Jesper Rönndahl! Stämmer in i sin egen applåd. Yeah. Han är nöjd med prestationen i senaste Dips. Då,
yeah, yeah.
Ja, och det ska du vara.
Tack så mycket. Ja. Har ni tittat?
Inte på nya.
Nej.
Men varför tog det 6 år?
Andra projekt såsom Barn och en annan serie som heter Gränsfall och en annan serie som heter Melodifestivalen. Och andra saker som min fru också höll på med. Mm. Så blev det så här, nej men nu kanske då.
Blir det mer gränsfall?
Det blir inte mer gränsfall som det ser ut nu. Men om många mejlar in. Exakt, det kan bli något sånt. Jag vet inte.
Men gränsfall har ju varit någonting som är väldigt, väldigt ovanligt, känns det som. Alltså att det finns, både jag och Linnea har liksom haft stunder i gränsfall. Nu är du här för att prata om Dips.
Vi kommer
kommer kanske dra det tillbaka dit, vi vet inte. Senare. Men både jag och Linnea har ju haft moments i den serien där vi har skrattat så där hejdlöst som man sällan gör åt svenska humorserier.
Alltså jag skrattade så att jag grät och liksom blev sjuk i huvudet.
Typ. Nej.
Alltså det var liksom så här, du vet när det är så här, har ni sett gränsfall?
Ja.
Så bara nej, men alltså älskar Jesper, alltså du vet, komisk geni, men så här, humorserier, det är sällan det är sällan det liksom slår an något hos mig. Ja. Klipp till att jag är så alltså typ spyr i soffan av skratt.
Jag är jätteglad för detta.
Ja, så hur kan det inte bli till serie av
det? Nej, men jag vill jättegärna det. Ja. Men det var ju, alltså apropå kultserie. Ja. Visst, Dips har ju sina väldigt, väldigt hardcore fans. Så. Men Gränsfall,
har inte det
var det. Jo, de har det. Men de är färre, men ännu starkare.
Aha.
Alltså det är en kult following som är lite, inte läskig.
Nej.
Men den är ändå förvånande.
Hur skulle du skilja
sätt
på liksom hardcore gränsfallfansen och hardcore dipsfansen?
Nej, men,
vad är skillnaden om de träffas?
De flesta gränsfallfansen, de är från Skåne.
Okay.
Så att det är den grejen, för att de älskar att utspela sig där. Så. Mm. Nu är jättemycket inspelat i Södertälje. Mm. Nu ska vi inte berätta.
Det är Stockholm-Skåne.
Det är Stockholm-Skåne. Ja.
Det är söderut i alla fall.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Nej, men och sen så Dips-fansen, de är ju ofta, alltså, de är ju väldigt många. Mm. Och sen så är de också väldigt smarta.
Ah,
alltså,
okay.
Skåning kan också vara smarta.
Det
men gränsfall-fansen är ju ändå, de är mer the working man.
Ah.
Vi älskar gränsfall.
Mm.
Om jag skulle liksom verkligen separera dem. Så.
För ni är ju helt otroliga på att skriva skämt. Alltså tv, alltså rolig tv. Det är ju liksom, det är få, alltså Dips är ju också ett sånt som man skrattar liksom ihjäl sig åt. Vad är det? Det finns en favoritreplik som Marie säger, nu kommer jag inte exakt ihåg, men jag tror att det går typ så här. Det kliar lite i fittan. Och sen bara, jag viskade på fel del.
Just det. Ja, det är också min favorit. Det är säsong
två,
avsnitt 4.
Jag vet inte exakt, är det så hon säger? Nej.
Ja, hon säger, det är avslappningskulor. För fittan!
Jag viskade på fel del.
Ja. Men varför så här... Varför finns det så mycket roliga människor som skriver dålig tv?
Jag vet inte. Jag tror att de tänker för hårt.
Ja.
Alltså att de tänker så, nu ska det här vara riktigt smart. Så.
Mm.
Men nej, vadå? Bara viska fel ord och länge ett könsord så är det färdigt.
Man gör det för komplicerat för sig.
Ja, men jag tror att det kan vara så. Så med Dips har vi också gjort det onödigt komplicerat för oss för att det handlar om utrikespolitik. Och finns det någonting som är dumt att skriva en serie som man spelar in ett år i förväg om så är det fan med utrikespolitik. Men det gjorde vi ändå!
Ja,
tar det liksom, många serier tar liksom en vändning efter ett par säsonger. Kommer det vara samma gamla Dips nu?
Dips alltså, på Mallorca typ.
Dips på Mallorca. Det är nästan. Vi är på Capri den här gången.
Aha.
Så att på det sättet är det en ny vändning för att vi tänkte så här. Ja, men förra säsongen då var det så här. Om vi skulle låtsas att vi var i Afghanistan till exempel. Då är vi ju inte i Afghanistan.
Nej.
Utan då är vi i ett sandtag lite söder om Stockholm.
I Haninge, typ.
Precis. Mm. Och, men nu så om vi ska låtsas att det är Italien, ja men då åker vi fan till Italien.
Ja, just det.
Så jag var väl på Capri i en halv vecka.
Gör ni något på Capri och Capris?
Nej, men det kommer ju därifrån.
Ja,
gör det.
Alltså det har med det att göra.
Har det?
Ja.
Alltså bäret från Capri?
Ja, jag tror det.
Det är det här jag menar.
Vänta,
är det sånt här
nu,
du skriver
nu,
ner?
Nu är jag osäker här.
Sådana här dialoger är antagligen med i serien, eller hur?
Precis.
För det
precis.
Här är väl en sån copy-paste-grej som du...
Ja, exakt. Aha. Mycket är ju copy-paste från min fru, som ju säger vansinniga saker.
Mm. Det gör hon sannoliken.
Det var så länge som hon sa, Jesper, hur, alltså, ute, hur varmt är det på en skala?
Det finns en ganska känd skala.
Ja, men hon vill inte ha den skalan. Hon vill ha 1-5.
Just det. Vi kör inte Celsius här.
Nej, Celsius. Alltså det är ju en populär skala nu för tiden. Det har man ändå
ganska internationell,
ja. Men då är det bara copy-paste.
Just det.
In i manus.
Anders Celsius vänder sig i graven.
Fan, jag hade en bra... Han vände också sin skala. Ja. Fast, den var ju först från 100 till 0.
Fast vi kanske börjar använda Agerhällsskalan nu. Alltså 1-5 för att mäta. Ja. Enklare. Mm. När fryser du då?
Ja, det är, jag ska fråga henne.
P3. Sveriges Radio.
Började kolla på Dips, är någon som skriver, för första gången nu i helgen.
Åh,
ja,
vad roligt.
Jag vet, skäms att jag är sist på bollen. Jag skrattade så mycket att jag inte kunde ligga ner och skratta. Var tvungen att sätta mig upp för att få mer kraft i skratten.
Oj!
Herregud, så sinnessjukt kul den är.
Gud, vad fint. Ja.
Men jag undrar, alltså för då den som eventuellt inte har sett Dips, det utspelar sig ju på utrikesdepartementet.
Så är det.
Och är ju liksom, för att dra en slapp parallell då, lite som VIP.
Ja, det finns likheter.
Det finns likheter, liksom. Alltså att det är väldigt så här, seriös miljö med en massa dårar.
Precis.
Som har jätteviktiga jobb och är liksom fullständigt deranged på olika sätt.
Ja.
Här är då humorn.
Precis.
Vad heter det? Och jag undrar, du var inne på det lite själv, att så här, det är väldigt osmart att skriva en serie om utrikespolitik i den världen vi lever i när du har en förskjutning i tid.
Ja.
Alltså man spelar in det typ ett år innan. Ja. Så här, vad har ni... Har ni hamnat i en situation med, i klippning eller manus som ni har behövt pilla med? Liksom?
Ja, men hela tiden ju. Alltså, vi öppnade ju varje morgon så här, under inspelningen och klippningen också. Mm. Som ju tog 2 månader längre nästan än vad vi hade tänkt.
Ah. Billigt?
Nej, det är inte alls billigt. Okay. Det är jätte... Men också så är det ju också att jag och Marie älskar att lägga till nya skämt hela tiden i en liten... Fan, här är en paus på 2,5 sekund. Vad kan någon i bakgrunden säga? Mm. Eller kan det låta som att någon ramlar? Eller någonting sånt där? Det var ett svar på din fråga. Men under... Alltså när vi pitchade in det här 2023... julen 2023 skrev under papporna liksom på SVT så här. Och då så var ju Sverige inte med i NATO och Donald Trump var inte president, ja, det. Och sen så bara, har det bara byggts på med nytt skit hela tiden. Så ja, vi har skrivit om jättemånga gånger.
Men måste ni, menar, det är ju jättemycket saker som händer i DIP som inte är riktiga utrikespolitiska grejer.
Ja, men, absolut.
Så vad är det ni måste tulla på då? Eller liksom, vad är det ni måste förändra för att det ska... Vad är det som är viktigt?
Nej, liksom? Men bara sådana grejer. Som nya säsongen så ska Mimi Hamilton sälja 120 JAS.
Alltså Maries
precis.
Roll.
Och då är det så här, vem kan hon sälja dem till? Alltså vilka länder?
Mm.
Och från början så var, alltså USA skulle aldrig köpa in dem, men de är ändå med och har ett säg kanske kring vad andra NATO-länder håller på med. Så här. Men så blev ju USA sjuk i huvudet, så att då kunde de har vi bara, det är ingen från USA med längre. För att vi tänker så här, nej, det blir inget idag.
Nej.
För vi vet inte var ni står i någonting. Så då är det att det är Frankrike, Tyskland och Italien som är liksom representerade.
Men hur fan
de känns ändå mer stabila.
Hur fan ändrar man, alltså ni har spelat in allting och så sitter ni i klipprummet och bara, jaha, nu är vi med i NATO.
Ja, precis. Nej, men det hade vi ju på manusstadiet redan koll på. Okay. Ja, men okej, NATO är vi med och det verkar att det tippar lite. Alltså Donald Trump, när han blev president så tänkte jag, okej, nu bort med USA. Vi visste ju att han är knäpp i huvudet.
Så att, men varför, förlåt, när du säger att de är galna, hade knäpp i huvudet, så här, på vilket sätt menar du att det, därför ska de skrivas bort? Är det för att
det är svårt att hänga med vad allt som ska hända? Okay.
Ja, men precis.
Inte alltså, så här, de... för då kan de bli arga på oss, typ.
Nej.
Jag tänkte som i Kina-gate. Alltså.
Ja. Nej, absolut inte det, utan mer så här, de kan ju förföra sig att det kommer ett uttalande så här, när vi ska... Vi ska lämna Nato nu. Ah, nu är vi inte med. Ah.
Men du, din karaktär, förlåt, nu kommer jag inte
Jens.
Ihåg. Jens, han är väl...
jubelidiot.
Han är dum, eller? Han är en jubelidiot.
Ja, men han är väl...
Jo, men han är
vad är motsvarigheten till street smart fast inte korridorsmart men så här fina salonger smart. Ja, så han är salongsmart.
Men dum på alla andra sätt.
Ja.
Men hur skulle han då lösa till exempel Hormonsundet?
Alltså, jag tror att han skulle kunna lösa det för
han skulle
att,
kunna lösa det.
Ja, men på sitt sätt för att han är ju om han hamnar i ett rum med konservativa gubbar
5.0
är han där liksom. För att då drar han olika kolonialistiska skämt och sånt som alla skrattar åt.
Ja, just det.
Kvinnor.
Ja, just det. Och sen så öppnas det upp bara. Hormonsundet.
Alltså, typ så. Sen lite. Och så bjuder han alltså kanske på någon drog utan att veta om det.
Så rasism och sexism är egentligen det som står i vägen.
Jag
för
tror
att,
det. Ja. Och omedvetna droger.
Just det, det är det.
P3. Sveriges Radio.
Ständigt aktuell just nu i Dips säsong 3.
Jag är inte ständigt aktuell.
Nej, det är, det är lite upp och ner faktiskt.
Jag ser mig som fågel Fenix. Att jag är ingenstans och sen bara uppstår jag.
Ja, just det.
Ur askan.
Ja.
Ja, vackert.
Men vart är du ifrån, Jesper? Alltså mer specifikt. Veberöd.
Yep.
Men kan du gå på gatorna där? Eller är du liksom...
Du menar att det är bara stampat jordgolv? Vad tänker du?
Nej, men ja, man kan gå på det. Är det staty av dig där? Och är du liksom den lokala kändisen? Och du kan liksom, du high-fivar i längs gågatan, för nu är Jesper hemma.
Alltså, det är jättegulligt att du tror att vi har en gågata i Veberöd. Alltså, det är ju en by på 5000 personer då.
Aha, tror
jag. Men nej, jag antar att...
För man blir aldrig profet i sin egen hemstad.
Nej, så är det väl. Ja. Men folk är väl glada. Där. Hallå!
Alltså,
är
det? Ja. Alltså,
det men jag tänker att de hälsas upp på många.
Ja, okej. Okay. Ja, just det. Det är ingen skillnad.
Ingen staty.
Har ingen du, staty. Vi hör ju inte det, men har du stockholmifierats i dialekten?
Alltså...
För i min värld så pratar ju du en ganska grov skånska.
Ja.
Men jag kan tänka mig när du kommer hem så är det så här, ja, det är en låter som en stor.
Jo, men det är klart att det händer ju väl alla som vänder hem så. Men jag tror inte att jag har gjort den resan som många skåningar gör, att de ändrar melodin mycket. Alltså att de har den här, det är roligt att komma hit. för att det är någonting som man tror man smälter in bättre då. Men så alla skåningar så här, you motherfucker.
Ja, alltså det är liksom... Och alla stockholmare så här, är det här live?
Ja,
live
precis. Spectrum? Ja, exakt. Ja. Så tror man så här, var är han från Åland? Tänker ni stockholmare då? Eller var försöker han vara ifrån?
Vår kollega William är ju från Malmö. Och ett ord, han sa en mening förra veckan som har hängt kvar i mig. Mm. Det jag kände, alltså jag älskar ju skånska, men ibland så glimmar det till liksom extra mycket. Och då sa han i ett sammanhang så här, men det är ju Shakira.
Ja!
Shakira!
Ja, alltså, ibland så ber min fru mig säga, Jesper, vad är det som sitter på väggar som är av papper? Och så, vadå, affisch?
Affisch! Men det är intressant. Jag upplever att skåningar har svårare eller lättare då att inte så att säga förlora sin dialekt.
Ja, men jag tror också när det beror på när man flyttar hit. Vi har kompisar som flyttade hit när de var 20 så där. De är körda. Mm. Alltså de har
vilka
den där bland kreolska dialekten. Nej, det tror jag inte att ni gör. Men de som flyttar hit när som jag då, så jag var ju 30 ish.
Mm.
Och då är man nog mer safe på något sätt,
ja.
Tror jag. Sen om du frågar en skåning eller någon från Veberöd så har inte den min dialekt.
Nej.
Utan jag har någonstans via Lund.
Ja, just det.
Alltså, många säger ju dumstol i Veberöd. Alltså den typen av grejer. Jag vet ju att det ska jag inte säga.
Det ska du inte säga.
Dumstol.
Eller så gör man som Jonathan Unge som väl är den enda stockholmaren i världshistorien som började prata jättemärklig skånska när han flyttade till Malmö.
Ja, han är vårt stoltaste exempel på liksom, tvärtom resan på något sätt.
Väldigt konstigt.
Det är
började
så...
han prata.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Det är någon som skriver så här, det kanske är ett slitet ämne för dig och din fru, men det är ändå fascinerande. Någon som skriver, har Jesper och Marie svårt att släppa humorn och ironin i privatlivet? Jag ser framför mig hur Marie frågar, ska vi äta fiskpinnar ikväll? Jesper svarar, ja, för det är ju jättegott. Och Marie vet fortfarande inte om Jesper vill ha fiskpinnar eller inte. Alltså så här, har ni någonsin ett sånt så här, gud vad skönt det är att det börjar bli ljust ute? Ja. Alltså,
ja, men det är lite, det kan bli ett problem. Alltså att man inte vet om den andra skämtar eller inte. Eller det är inget problem. Jag tänker att det är tvärtom, att det är alla andra som har problem. Alltså att man pratar för mycket om allvarliga saker hemma. Mm. Alltså i sin relation så. Jag tror folk har det pisstradigt och de behöver inte ha det.
Nej.
Man kan bara komma in och sen så pratar man med lite ljusare röst än... stund, och så märker man, vill man veta om den andra märker det. Kanske.
Men kommer du ihåg, för jag minns väldigt tidigt när man började skämta på det sättet och det hade liksom inte etablerats.
Alltså relationsskämten?
Nej, men bara att man liksom var lite ironisk så. Och omvärlden hade inte etablerats i ens omgivning att man gjorde så. Och då liksom togs man bara på allvar och så förstod de inte att det var skämt. Och jag kommer ihåg, ett tydligt exempel var liksom när jag var liten och så var det på reklam då att Thomas Di Leva släppte ett samlingsalbum på CD-skiva. Och jag sa så här, ah, det där vill jag verkligen ha när jag fyller år. Och sen när jag fyllde år så fick jag det. För det hade liksom inte etablerats.
Nej. Fan, vilket high stake joke. Alltså att det fick...
En CD-skiva för 189 kronor.
Eller hur? Och vilken ville du ha egentligen?
Nej, inte den.
Nej, vilken som helst.
Men har du märkt av att det liksom, folk har tagit dig på allvar när du har varit skämtsam?
Och så nej,
bara...
men det är mer tvärtom.
Ah, okay.
Alltså att folk tar det oftare som ett skämt när jag faktiskt menar allvar. Mm. För att jag låter så här.
Alltså, men till exempel om du ska säga åt mig så här, sluta nu, du går över gränsen. Kan du säga det till mig? Och så ska, hur låter det när du är allvarlig och säger det?
Sluta nu, du går över... Nej, jag kan inte.
Det har aldrig sagts från din
nej,
sida.
Nej, jag tror inte det.
Och jag vet att du kommer säga ja, men jag vet inte. Det känns som att du har statistiskt färskt bombningar i stand-up Sverige.
Oj! Jag vet inte det. Jag tror, nej, jag har ett par under västen alltså.
Jag kan inte se det framför mig.
Jo, men alltså tidigt ju är de flesta i karriären. Mm. Alltså att man har bokats på något företagsgig som de skulle bara haft en karaoke-maskin. Ja. Max. Så det har verkligen hänt. Alltså folk fulla. En gång så höll på att bli nedslagen ju.
Berätta.
Då var det 500 rörmokare som jag hade fått varning tidigare, alltså av arrangören, ja, för att det var ett årligt event liksom. De kommer vara ganska berusade. Mm. Vi har sagt till dem, vi har liksom, barn kommer vara stängd och sådär, men vi tror inte att det kommer hjälpa. Och sen så står jag på scen och drar mina skämt, det är till liksom nästan ingen som lyssnar. Och sen så säger jag något skämt om tätningstejp. Då är det en gubbe lite längre bort liksom, som ställer sig upp. Och folk runt om honom säger så här, nej Börje, sätt den ner. Och så här, och jag undrar så, vad är det som händer nu? Så jag fortsätter att prata. Och sen så, han tar sig fram. Folk försöker så här lite halvhjärtat stoppa honom. Men sen så, innan han är precis vid scenen, då är det folk som går fram och lyfter bort honom, så som rörmokare. Jag
har aldrig varit mer nyfiken på ett skämt om tätningstejp.
Det sjuka är att jag minns inte det, för att jag har... det var någon slags improviserat skämt i stunden, för att jag fick panik. Så jag tänkte, nu drar vi här om tätningstejp. Jag minns inte vad det var.
Du, innan vi släpper dig, eftersom det är många som liksom... tycker att Marie är väldigt rolig och tjusig. Då undrar man, hur tjusade du Marie?
Jag... En gång, så en av de första gångerna vi träffades, så var det i en hotellbar. Och så satt jag bredvid henne. Och så hade jag... kände till henne innan, det var i Malmö då. Och så satt jag och pratade med henne. Och så var jag... Jag var det roligaste... Jag någonsin, alltså så att jag själv blev förvånad Alltså, jag har inte täckning för den här charmen.
Nej.
Alltså, den här finns inte egentligen.
Nej, hon blev lurad.
Nej, men sen så har jag fattat, det var ju inte jag, det var ju vi. Ja, nu det blev det smetigt här liksom. Ja. Men det är ju det handlar om. Att hon... men vi tycker att samma saker är roliga. Jag tror att det handlar mycket om det bara.
Och det klickade där.
Ja, vad fan, nu var det ni som målade in oss i det här såshörnet.
Jag heter Jesper Röndahl och det här är mitt sommar i P1. I got my first real six string.
Jesper Röndahl, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
Tack för att jag fick komma.
Dipp säsong 3 finns nu på SVT Play och går linjärt också ibland.
I maj kommer det linjärt. Man behöver inte vänta på det.
Nej, okay.
Märkligt.
Jag vet. Fråga SVT.
Nej, kommer inte jag.
P3, Sveriges Radio.
Måndag morgon.
Det är korrekt.
Och du och jag är ensamma nu.
Jag vet.
Och Jesper har lämnat.
Jag vet. Och det är liksom så där lite stelt.
Det blir lite stelt, ja. Tråkigt nog. Så är det. Thomas desperat skickar artiklar som är relevanta i våran chatt. En om John Cleese och att han rasar mot svenskt hotell. Och det är tydligen så att humorikonen var i desperat behov av att kissa under söndagen och rusade till toaletten på hotellet. Men den var låst, skriver John Cleese.
Åh jävlar vad gammal han har blivit.
Han är 86 år. Han begav sig i rask takt till närmaste toalett. Jag skyndade till toaletten runt hörnet från receptionen. Men den var låst, inte upptagen. Låst. Jag sprang till receptionen som förklarade att det var söndag och att de brukar hålla den låst ändå. En person ska, så han rasar. Tack,
det känns
Thomas.
Inte som att han är så arg på riktigt, va, eller?
Inte jättearg.
En person skrev i kommentarsfältet att det låter som en sketch från en komedi med dåligt skött hotell. En blinkning till Basil Fawlty, världens värsta hotellägare som Kli spelade i Pang i bygget.
Här har vi en artikel.
Får man säga. Det känns som att du har sett Pang i bygget jättemycket.
Det känns som en sån... Ja, det har jag nog gjort. Jag vet inte. Gick det på TV?
Vi gick på SVT när vi var små. Typ så efter Sikta mot stjärnorna.
Ja, nej men absolut. Det var väl kul.
Det var sånt som mamma och pappa skrattade väldigt mycket åt och alltid sa, det är något med brittisk humor, sa de alltid.
Ja, just det. Fun fact som är svårt att hantera. Det är att det finns bara två säsonger av det.
Det tror man inte.
Eller hur? Det tror man inte. Man tror att det finns 9.
Ja.
Men det gör det inte. Det finns 2 säsonger av det. Det gjordes inte mer.
Nej.
Vad hette han, deras assistent?
Manuel. Den karaktären hade inte flygit idag, tror jag.
Hade han påbrå?
Ja, han var väl liksom spansktalande, sydamerikan på något sätt. Och en stereotyp.
Jag tror att han var spanjor.
Spanjor var han kanske.
Ja, jag tror det. Men jag undrar om det var på den tiden att det var liksom så här, det var inga problem att inte vara spanjor och spela spanjor.
Var han spanjor på riktigt?
Nej, det är det jag inte vet.
Nu flyger detta radioprogram, kan jag berätta.
Ja, rakt ner i soporna.
P3, Sveriges Radio.